Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för möjligheten att så här söndag efter söndag få samlas här i kyrkan för att läsa ditt ord, för att sjunga, för att bedja, för att söka andlig vägledning, för att möta varandra, för att se varandra i ögonen och be för varandra. Jag tackar dig, Herre, för att vi får komma hit precis som människor som vandrar i öknen söker sig till en oas, söker sig fram till en vattenkälla. Så får vi komma hit för att sitta ner, svalka oss själva, vila lite grann, dricka, hämta näring och finna kraft för att gå vidare i livet. Och nu ber jag om välsignelse över det vi ska dela med varandra här. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. Ämnet för dagen, som vi har annonserat i månader, det är, jag ler lite grann, därför att det är ju ett stort och viktigt ämne som egentligen kräver mer än 15 minuters behandling. Den kristna församlingen och Israel. Det är ju en het fråga idag. Israel lyser som en stjärna i Mellanöstern, som den enda demokratin i hela det området. Politiskt kan man inte annat än lyfta på hatten och säga, det är otroligt att ni finns där. Och samtidigt är det ju så besvärligt. För vi ser ju att den judiska staten Israel inte gör allting rätt. Det är med den judiska staten Israel som det är med det svenska landet Sverige. Vi gör inte allting rätt, fast vi har ett kors i vår flagga. Ja, hur ska man förhålla sig då till någon som man tycker mycket om, men som ibland gör fel? Under 1900-talet var det en väldigt svår fråga. Vi vet att stora folkgrupper på vår kontinent drabbades av nazismens fruktansvärda dåd emot mänskligheten. 6 miljoner judar offrades på Europas altare. Så när allting var över och vi liksom dammet hade lagt sig och vi på något vis var tvungna att skipa någon form av rättvisa, så kunde vi inte tänka oss något annat än att det folket som blev mest drabbat av krigets fasor måste få ett land, få ett ställe där de kan vara skyddade. Så får man tillbaka landet där man har bott i historien, i tusentals år i historien. Och så börjar man flytta tillbaka, resa sig tillbaka. Och från dag ett, 1948, så har den judiska staten Israel varit ifrågasatt. Egentligen levt i ständiga konflikter. Bara något land har slutit fred. Alla andra tänker, vi ska förinta. Det är märkligt. Vilka är det som idag upplåter sina sjukhus för flyktingarna från Syrien utan att ta en enda krona i betalt? Vilka är det som säger, ni kan komma till oss, här kan ni finna en fristad? Vilka är det som säger välkommen i den här regionen? Det är Israel. Och när jag säger det här så märker jag direkt att det här rör om. Skulle jag säga det här, skriva en artikel i Blekinge Läns tidning eller Sydöstran eller någon annan tidning, skulle direkt bli diskussioner. Jag blir aldrig så attackerad som när jag säger någonting om Mellanösterns stjärna. Bara det uttrycket, du vet. Och när jag säger det här ska ju ni veta att jag är pastor i en församling som skickar förnödenhetshjälp till flyktingarna ifrån Syrien. För oss är inte frågan om jude eller grek den avgörande frågan. Om man är slav eller fri, om man är muslim, jude eller kristen. Det räcker att man är människa. Det är så vi tänker. Det här var en het fråga redan från början, när den kristna församlingen bildades. Jesus hade dött på korset, han hade uppstått, han hade återvänt till himlen, och så hade lärjungarna blivit fyllda av den heliga ande, Guds närvaro, Guds kraft i sina liv. Och så började de gå ut och berätta de goda nyheterna, att det vi inte klarar av att lösa själva, det gör Gud. Det lagen inte kan göra, det gör Gud i Kristus Jesus. Och direkt så uppfattas ju det som en kritik emot den judiska tron. Att Gud har talat i historien, han har uppenbarat sin vilja i budorden, och följer vi bara budorden, håller sabbaten och värnar templet, så kommer vi att ha en gemenskap med Gud. Och så kommer någon och säger: skulle du inte klara något av det där, men omvänder dig och tror på Jesus, så blir du ändå rättfärdig. Ja, men det är klart, det blev en konflikt. Konflikten blev så stor så att man tänkte, vi måste döda dem som predikar det här. Vi måste göra oss av med dem, eliminera villfarelsen. En av dem som gick i bräschen för den förintelsevandringen, det var ju Paulus. Han som sedermera blev hedningarnas apostel. Han tänkte, vi ska utrota dem. De som tror att man kan bli rättfärdig utan att uppfylla lagen. Det tog många år faktiskt innan man löste den där konflikten. Och egentligen var det en pågående konflikt i Israel under hela det första århundradet. En av de stora frågorna i den kristna församlingen blev ju, när man väl hade börjat öppna upp rummet för hedningarna, för de som inte var judar, det var: måste man inte bli jude först för att bli kristen? Måste man inte först anta och säga ja till de judiska ceremonierna och liksom följa hela det judiska mönstret, hålla sabbaten, veta något om lagen och hålla den, och sen vända sig till Jesus? Nej, man kom fram till att det behöver man inte. Det räcker att tro på Jesus. Det är klart att efter ett tag så blev ju de som inte var judar men kristna, de blev fler än de som var judar och kristna. Och då börjar uppstå en annan konflikt. Hedningarna börjar säga, ja men nu, det är nog vi som är viktiga i historien. Och när man börjar tänka i de banorna, det är då när Paulus är som mest i farten med sitt brevskrivande. Och han skriver två brev där han tar upp den här frågan på ett särskilt sätt, och det är Paulus brev till Galatien, men så är det portalbrevet, Paulus brev till Rom. Och jag tänkte vi skulle läsa några avsnitt där han berör den här frågan, och så ska vi försöka dra tre enkla slutsatser som möjligen kan bli en vägledning för att förstå hur jag tänker. Och hur vi i vår församling tänker när vi tänker på Israel och på vår egen historia. Romarbrevet, det 9:e kapitlet. Det här brevet börjar ju Paulus med att liksom göra ett statement. Jag skäms inte för evangeliet, säger han. Evangeliet är, det är en Guds kraft till frälsning. Och vad består evangeliet i? Jo, det består i den rättfärdighet som Gud ger åt var och en som tror på Jesus. Och så för han ett resonemang där han visar att Abraham, han blev minsann inte rättfärdig genom sina gärningar utan genom sin tro. Och så utvecklar han det här i hela sin undervisning. Och då infinner sig naturligtvis frågan. Ja, men vi då som är hedningar som tror på Jesus, är inte vi för mer än det judiska folket och hela den israeliska historien? Ja, så här tänker Paulus, Romarbrevet 9:3. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det kunde hjälpa mina stamfränder. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt. Härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa. Han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Vi går till det 10:e kapitlet. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar de rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen. De har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror blir rättfärdig. Vers 9. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Kapitel 11, vers 1. Jag frågar då, kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Vers 11. Jag frågar då, kanske snavade de? Alltså, det är ett sätt att uttrycka vad som hände när Israel inte tar emot Jesus. Kanske snavade de för att de skulle falla? Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna. För att detta skulle sporra deras egen avund. Och så kommer ett sånt där omvänt resonemang. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då inte deras fulla styrka ge? Vers 25. Bröder, för att ni, alltså ni som är hedningar, inte ska förlita er på ert eget förstånd, vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. Så kommer den här profetiska tanken. En del av israeliterna är förstockade och ska bli så ända till hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med den betyder att jag lyfter av deras synder. Ser man till evangeliet är de Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är de hans älskade. För fädernas skull. Gud, han tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Vers 18. Så förhäv dig inte över de andra grenarna. Och gör du det ska du veta att det är inte du som bär roten. Det är roten som bär dig. Ja, vad är det? Vad är det Paulus säger här? Jo, men han säger ju väldigt klart och tydligt. Glöm inte bort vad ni har för rötter. Kära Jesus Kristus troende, glöm inte bort varifrån ni kommer. Israel är en del av vår egen historia. Jesus var jude. Han var Davids son. Han var han var en sann israelit. Och backar man vidare bakåt så ser man att han var av judastam, son till Isak, som var son till Jakob, som var son till Isak, som var son till Abraham. Vi är en gren av det abrahamitiska gudsfolket. Israel är en del av våra rötter. Vi är ett abrahamitiskt folk genom om vilket Gud själv gav löftet. Genom dig, Abraham, ska alla folk på jorden bli välsignade. Undrar du var du kan finna den undervisningen, så är det ju i berättelsen om Abraham i första Mosebok. Den börjar i det 12:e kapitlet, och så kan du följa den läsningen. Glöm inte bort era rötter. Det här är en del av vår historia. Det andra vi kan lära oss när vi läser de här texterna och tar del av Paulus undervisning, det är ju faktiskt att Israel och Israels historia har gett oss väldigt mycket. Det är i denna historia vi får berättelsen om mänsklighetens tillkomst. Det är i den här historien vi får de här stora berättelserna som vi inte skulle kunna vara utan. Berättelserna genom vilken Gud talar till oss i historien. Just nu är jag väldigt mycket inne i berättelsen om Israels uttåg ur Egypten. Du vet när Mose leder folket ut ur Egypten, de är 600 000 män, och så vet vi att där finns kvinnor. Ja, då är de 1,2 miljoner, för jag tror att de flesta män hade en kvinna, och så fanns det massor med barn. Ni har få barn i er familj, Söderholm. De hade många fler. Vi snackar 3-4 miljoner människor som Mose hade att leda ut ur Egypten. Och när de väl kommer ut ur Egypten och ska gå mot sin frihet, så möter de ju det där stora havet. Och då har den egyptiska herren, farao, har vaknat. Jag ska ha tillbaka dem. Jag förlorar arbetarklassen i mitt land som byggt upp vårt välstånd. Jag måste få dem tillbaka. Och då står de där, havet framför sig, herren bakom sig. Vad ska de göra? Gud har sagt, ni ska vidare. Ni ska ut i frihet. Men det finns ju ingen väg. Vad ska vi göra? Så vet vi hur Mose böjer sina knän. Han ber till Gud. Han ropar till Gud. Och så får han ett ord att gå på. Han ska lyfta sin stav. Han ska lyfta sin hand över havet. Och ska Gud göra väg i väglöst land. Genom havet. Ingen visste ju hur det skulle gå. Där är jag. I en av de där stora berättelserna som vi inte skulle ha om vi inte hade Israels historia. Och det där är bara en. Det finns ju massor. Och genom alla dessa berättelser så kan vi läsa in oss själva, förstå hur Gud vill tala med oss. Jag är så tacksam att vi har hela den historien. Men vi har inte bara berättelsen. Vi har lagen. Vi har vägledningen som ger oss regler att luta oss emot. En etik som är klok och hållbar. Och som förklaras av Jesus Kristus. Vad skulle vi göra utan detta? Utan berättelsen om skapelsen. Utan de stora berättelserna. Utan lagen. Utan poesin. Men det allra viktigaste av allt, som Israels historia har burit fram till oss, det är ju berättelsen om Jesus Kristus. Berättelsen om Josef och Maria, den där unga kvinnan till vilken Gabriel kommer och talar och säger att du ska bli havande. Och barnet som du ska föda ska kallas heligt. Han ska vara Guds son. Och hennes oerhörda svar: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och så föds han. Inte i Nasaret utan i Betlehem, som profetiorna har sagt. Och så ser vi hur Jesus på punkt efter punkt efter punkt uppfyller profetia efter profetia efter profetia. Från hela Israels historia. Över 300 mycket distinkta profetior uppfylls i Jesu liv. Vad skulle vi göra utan det? Var rädd om dina rötter. Var rädd om Israel. Var rädd om Israels historia. Tänk på det. Till sist. När vi läser de här texterna så ser vi att Israel kommer ha en särskild funktion i historiens upplösning. Och det återfinner vi inte bara i de här texterna liksom skimrande förbi, utan läser vi text efter text i Bibeln så läggs ett mönster där vi förstår att när den stora återkomsten närmar sig, när Jesus Kristus för andra gången ska uppenbara sig i historien och återvända till den här jorden och vi ska ryckas upp i himlen för att springa honom till mötes och vara med i det där stora återtåget, då ska tydligen något mycket märkligt hända. Då ska vi tillsammans med det gamla gudsfolket upptäcka att det är han som är frälsaren. Och på en enda dag ska hela det folket omvända sig. Ja, jag ser fram emot den dagen. Några veckor sedan hade jag förmånen att lyssna till en judisk rabbin berätta om hur han ser på Jesus. Det var väldigt fint samtal vi hade. Vi var omkring 50-60 pingstpastorer som var samlade och så fick vi lyssna och samtala och möta den här unga judiska rabbinen som för att förstå sig själv och sitt eget sammanhang faktiskt läste teologi på Oral Roberts University. Det är ganska intressant. En judisk rabbin som läser teologi, alltså försöker förstå hur vi kristna tänker. Och då visar det sig ju att när vi ska be så har vi inga problem att möta varandra. Men det är just i förståelsen av Jesus Kristus vi skiljer oss åt. Tanken att Gud skulle anta mänsklig gestalt krockar fullständigt med hans egen övertygelse. Men där stannade vi. Vi pressade inte varandra i några åsiktsskillnader eller trosskillnader, utan jag tänkte där jag satt att han kommer från andra hållet och har ännu inte sett. Och jag kommer från det här hållet och har sett saker. Men då finns det ju saker som jag inte har sett, för jag har inte varit på den sidan. Så den dagen när Jesus Kristus kommer och vi får möta honom och se hans härlighet, och hela det judiska folket då kommer att upptäcka, ja men det är ju han, då kommer vi att upptäcka vi har samma frälsare. Vi tror på samma människoson, Messias, som faktiskt ska frälsa och försona hela mänskligheten. Därför blir mitt råd, min vägledning när jag läser de här texterna, det blir: vi ska välsigna Israel. Vi ska inte stå bland dem som förbannar. Vi ska låta Israel vara våra vänner. Och precis som vi gör med riktigt goda vänner, när vi ser att det inte riktigt blir som det borde bli, ja men då sätter vi oss ner. Och det var faktiskt den här judiska rabbinens råd. För vi frågade: hur ska vi förhålla oss när vi ser saker som vi inte förstår eller som vi tycker är fel i det som den judiska staten Israel håller på med idag? Ja, men ni måste ju göra med oss som ni gör med era vänner. Förbanna oss inte, lämna oss inte, utan stå med oss, ge oss vägledning, hjälp oss att göra det som är det rätta. Jag tror att vi behöver en ökad medvetenhet i de här frågorna. Vi behöver bestämma oss för om vi ska stå bland de som välsignar eller förbannar. Och jag har bestämt mig. Jag tänker stå bland de som välsignar. Jag tänker lyfta mina händer och be: Gud, välsigna Israel. Bibeln säger: den som välsignar det abrahamitiska folket kommer också själv att få vara med om välsignelsen. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för att du ser oss och våra liv. Känner oss som församling. Du vet att vi vill tjäna dig. Vi vill göra det som är rätt och gott. Vi vill dela evangeliet med palestinier. Du vet att jag i mitt hjärta minns den där dagen när jag satt alldeles intill Jakobsbrunn hemma hos den här muslimska mannen och fick be tillsammans med honom och märka att här finns en längtan efter Gud. Jag vill också tacka dig, Herre, för vad du gör i Mellanöstern just nu. Mitt ibland dessa motsättningar och politiska spel. Dessa despotiska ledare som vi undrar om de riktigt, riktigt förstår vad de håller på med. Så ser vi att ditt rike bryter fram. Vi ser att människor möter Jesus. Människor upptäcker att Jesus är världens frälsare. Och jag vill be Jesus att du ska välsigna hela Mellanöstern, Nordafrika, Afrikas horn, hela det här bältet som domineras av en annan religion än vår. Jag ber Jesus att din ande skulle få gjutas ut över folk efter folk, över människor, folkslag och familjer. Och så vill jag be för det som är våra rötter. Jag vill be för den judiska nationen, jag vill be för det judiska folket. Jag vill be att du ska välsigna det. Välsigna dem så att de handlar gott och rättfärdigt. Att de söker dig och ditt ansikte. Och jag vill säga Jesus, välkommen hit. Kom, kom snart. Du som är fredens konung. Du som är rättfärdighetens furste. Kom Jesus. Vi vill förbereda för din ankomst. För vi kan inte se något annat som kan lösa de här stora konflikterna än att du kommer tillbaka. Jesus, jag vill också be för oss som enskilda individer. Du vet att det här är stora frågor. Och en del av oss är så engagerade i de här frågorna. Andra har kanske inte tänkt på det här. Herre, jag ber att du ska välsigna oss och leda oss där vi söker följa dig i vår tid. Kom heliga ande. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.